Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vinpratarna.
Hej Andreas.
Hej Beatrice, hur mår du?
Ja, men jag mår bra, jag känner mig bara jävligt, om nu ska man inte svara så mycket, men väldigt trött.
Ja.
Den här liksom kombinationen av överarbetad och att pollen är på gång.
Ja, pollen, det är det, ja, precis. Det börjar tidigt.
Så himla mysigt. Ja, men det börjar tidigt. Men förutom det så det har varit en fantastisk helg. Vi har provat en ny svensk mästare i sommelieri.
Exakt, Ellen Fransén.
Ja, grattis till
vardags
jättemycket,
på
så kul.
Gastrologik, va? Eller hur?
Precis, det har varit en maffig helg med mycket tävlingar och många, alltså, mycket jobb. Med mycket roliga grejer.
Det var en väldigt kul tävling måste jag säga, jag var ju där på söndagen. Och jag måste också säga, kul, för jag träffade på ett gäng lyssnare som kom fram och snackade lite. Och så det var kul att se så att så många hade tagit sig dit. Och jag har ju varit på nu, ja men senaste 4-5 åren tror jag har varit på de, i alla fall de flesta SM-finaler. Jag måste säga att det här var nästan bästa någonsin. Alltså upplägget var bra.
Det.
För det var liksom lite rappare, lite mer effektivt.
Vi höll schemat, vi var tidiga.
Ja,
det var ju
exakt.
Helt sjukt.
Helt otroligt. Ja, men, och jag tycker det är bra, för då orkar man hålla liksom koncentrationen uppe. Genom hela tävlingen. Och det, för annars är det lätt att man, det blir så långdraget så att man liksom nästan... Ja, att man tappar fokus som åskådare.
Vi fick lite inspiration. Jag var ju i Kyoto i oktober.
Ja.
Då det var tävling för Asien och Australien.
Just det.
Och där snackar vi liksom tempo. De var inte, alltså under, det var ju liksom ett 4-dagars, 5-dagars program.
Ja.
Det fanns inte en minuts försening. När, om vi satt och åt dessert och vi inte var klara, då ryckte de bort tallriken och så körde. Alltså det var verkligen helt sjukt.
Det, ibland är det som krävs ju. För när det är liksom mycket folk och mycket moment som ska göras så att få att flyta. Men vi tänkte i alla fall att dagens avsnitt skulle ha lite tävlingstema. Dels eftersom VM gick av stapeln ganska nyss. Och vi har gjort en liten intervju med Fredrik Lindfors, världens femte bästa som ni är. Otroligt.
Det är helt fantastiskt.
Som kommer i slutet av det här avsnittet då. Men jag tänkte också att vi skulle snacka, för du har ju både tävlat själv en jäkla massa och du har ju också nu då som ordförande som nedförening och så är du ju med och arrangerar SM. Så att det är bara så
det är
kul
olika
att se.
Infallsvinklar.
Ja, men för att komma in liksom bakom scenen så att säga. För själv har man ju bara stått eller suttit i publiken och kollat, men jag vill liksom veta mer. Hur det funkar det liksom. Men till att börja med, varför ska man tävla överhuvudtaget? Vad är det ger dig som liksom yrkesperson eller dig privat? Vad är det man får ut av att tävla?
Det är lite olika delar och jag tror att de flesta som går in och tävlar gör det för lite olika anledningar. Men det som alla har gemensamt är att man vill lära sig mer. Man är vetgirig, man behöver en morot. Jobbar du på restaurang som sommelier eller du jobbar som servitör eller servitris, det är inte så att du utmanar dig själv varje dag i olika scenarios, utan du behöver ju en morot för att vidareutvecklas och för att lära dig mer. Du har ju någonstans en vinlista och du är inte begränsad, men om man inte driver sig själv framåt
Lite som så, att plugga. Alltså,
precis. För mig var tävlingen en del att liksom fortsätta pusha min liksom, yrkesroll. Och att bli bättre, en bättre provare.
Ah, okay.
För just provningen är ju så, så viktig i mästerskap.
Ah.
När man tävlar, man måste vara en duktig provare.
Ah. Och det blir man genom att
plugga.
Moment,
ja. Plugga och prova mycket. Folk tror att det är bara att du måste prova, men det är du en bra provare så är du oftast en väldigt duktig teoretiker. Det hänger ihop.
Ja, det är just det, såklart. Ja.
För att du kan koppla ihop liksom, vinmakning, terroir, alltså allting faller på samman. Sen kan man ju ha tur ibland och gissa rätt. Det kan ju vem som helst ha. Men, mer eller mindre. Men, så det ligger ju extremt mycket förberedelse bakom. Jag vet ju nu, Fredrik, inför det här VM:et, han har ju liksom de här timmarna han har lagt ner är ju helt otroliga, så det krävs ju väldigt mycket uppoffring ur ens, liksom, ens privatliv. Och är man anställd någonstans så handlar det ju också om att man har en bra dialog med sina, arbetsgivare. Ja.
Visst, att man får den stöttningen. Det är ju klart att det är.
Så det är ju jätteviktigt att ha tålamod och veta att man kommer inte kunna lära sig allting direkt, utan en del grejer kan du ju liksom mata in genom bara rent nöta, alltså korvstoppning. Ja. Men en del saker är också sånt som får växa fram med kunskap och med erfarenhet.
Just det. Men när gjorde du din första tävling? Vilken var din första tävling och hur var den upplevelsen?
2010, Lilly Bollinger.
Aha.
Och då hade jag ju väldigt få, alltså jag kände inte till branschen alls, utan då gick jag ju fortfarande sista terminen på restaurangakademin.
Du gick YH där, eller?
Ja. Och då gick de ju ut med att vi söker tävlanden till Lilly Bollinger Awards. Och man bara, vad är det för någonting? Så jag gjorde mer av nyfikenhet annat än att jag ska vinna. Men sen så, eftersom jag är fortfarande en jävla så här tävlingsskalle, så blev det ju att oj, nu börjar det närma sig, nu vill jag verkligen plugga på så mycket som möjligt. Och det gick ju vägen då. Och jag tror att i och med att jag är en så pass dålig förlorare, så det var nog ganska tur för mig att det gick vägen den första tävlingen, för det gav mig mer smak. Hade det inte gått bra i den tävlingen, då vet jag inte om jag hade fortsatt.
Nej. Men så nej, det är klart. Eller så hade du blivit en bara förbannad och så här.
Ja, men jag vet inte. Kanske.
Det är svårt att veta. Ja. Men hur var det? För menar, det är väl som att också att man när man rent teoretiskt tänker på hur det är att tävla och gå ut på den där scenen, just göra de momenten liksom inför publik.
Det är det som är det läskiga.
Ja, men eller hur? Hur var det för dig? Så kändes det naturligt eller var det liksom, var det skitläskigt?
Inte alls naturligt, utan jag blir ju jättenervös. Ah. Jag mår jättedåligt. Jag gick liksom och kissade typ 30 gånger på en timme. Det var verkligen skitjobbigt då. Men då var jag också mycket yngre. Alltså jag kände väl att jag har ingenting att förlora.
Nej.
På det sättet som de som tävlar idag, som har tävlat så många gånger och folk har koll på dem och arbetsgivare som stöttar dem, där är det ju alltid mycket mer press. Just det är mycket svårare att leverera när man har press på sina axlar. Det kände jag väl mer senare, alltså när jag tävlade i SM, när jag jobbade på Sturehof och de var så himla, vet, stöttande och hjälpte mig för att kunna plugga och sådär. Då var det ju mycket mer press på än att nu måste jag leverera, för vad kommer mina chefer säga annars?
Ja, just det, precis.
Tänkte man ju. Det är inte så att de hade varit besvikna, men det är ju fortfarande så att man vill ju göra bra ifrån sig för att alla, man vill vara duktig.
Ja, men såklart. Men liksom släppte den där nervositetskänslan med tävling? Utan det var samma sak, liksom, även när du tävlade sista gången så var det samma
sak. Absolut. Och jag tror den stressen, där kan man också skilja på olika tävlande. Vissa kan hantera stress, att man är nervös precis innan, och sen när man väl är upp på scenen så samlar man sig så man ändå ger ett lugnt och professionellt intryck. Och vissa är ju mycket bättre på det än andra. Så är det ju. Vissa ser man ju direkt bara, shit, hon eller han liksom darrar jättemycket, medan vissa kan verkligen så här gå in i en roll. Och det tycker jag man har sett på Fredrik väldigt mycket, hur han har utvecklats, som man har ändå sett honom ett tag hur han tävlar, att han har ju verkligen det där lilla extra att han går in i en sån himla sin bästa roll när han är på scen. Han blir som en jäkla maskin utan avsaknade av personlighet. För där har vi ju de två olika. När du blir nervös så kan du inte koppla till den del av hjärnan där du ska vara trevlig, charmant och säljande. Och där kan man ju verkligen skilja på en duktig tävlingssommelier och kanske en, så här, en, liksom, en vad som är mogen, att du har gjort det så många gånger så att du kan verkligen koppla på det.
För det måste ju handla också om att lära sig, vilket man vill göra med erfarenhet, men också att lära sig förstå hur ens egen kropp och ens egen hjärna funkar i det sammanhanget när man kommer ut, så alltså att man vet att så här, men nu kommer jag liksom bli få ett stresspåslag, men att man ändå kan hantera. Jag pratade lite kort med Ellen Fransén där efter att hon hade vunnit bara så här, i söndags om hur det var. Hon sa just det att man tänker liksom innan man går in på scenen, så tänker man så här, men det här har jag under kontroll, jag kan det här, jag vet. Och så kliver man ut på scenen så är det som att så här, fan, jag kan ju ingenting. Liksom, man att det är lätt att tappa.
Det blir blankt.
Det blir liksom blankt. Liksom. Jaha, vad är nu? Vad gör jag här? Liksom.
Jag kände aldrig så. Jag kände mer så här killer instinct.
Ja.
Jag gick med, alltså precis innan jag gick upp så stod jag liksom alltid och hoppade. Alltså lite så, inte så, men tänk så en idrottskänsla. Ja, man bara så här, nu kör vi! och jag kände, jag var ju tvungen att hela tiden se alla mina motståndare som att nu ska de dö. Alltså inte dö, men alltså nu, jag ska krossa dem. Jag är jag var tvungen att försöka hela tiden lite det här visualiseringsgrejen, att jag har redan vunnit.
Ja, just det, men det är ju precis idrott.
Den känslan funkade, alltså, men så den metoden, alltså det är ju samma sak om man ska ha en föreläsning eller föredrag för många människor, och det är ju också, det är en annan typ av nervositet, men det är ju fortfarande den här att folk tittar på en och förväntar sig att du ska leverera. Så någonstans att man hittar lugnet, och det är ju supersvårt.
Ja.
Och det, tyvärr är det också så här, i de flesta, nu är inte de flesta sporter, vet du i princip vad du ska göra. Du kan förbereda dig för att jag ska springa 100 meter så här
snabbt.
Jag ska simma så här långt. Jag ska göra det här. Men just i den här momenten så är det så här, du pluggar på allt möjligt, men du har fortfarande ingen aning om vad som kan komma.
Nej.
Och alla som sätter upp tävlingar, vi märker det nu också i VM, man vill göra tävlingar mer intressanta, mer kul. Men det kan också göra att det kommer moment som du aldrig sett tidigare. Eller med massa twists.
Precis.
Och då handlar det om att man
lätt ska kunna... Det känns som att det ofta är twists. Det är ju det som också säger, alltid någon liksom, någon curveball, så att säga.
För det är tråkigt att man bara säger, okej, okay, här har du tre viner, du har så här många minuter på dig. Ja, man vill ju göra någonting nytt. För att man, också för att som det är i yrket, man vill visa bredd och diversitet. Men samtidigt, det blir ju också att du hela tiden måste ställa om din hjärna.
Ja.
Som nu det här sista momentet till exempel, när man skulle, det var ett moment för er som inte såg eller var på plats, så var det ett moment som heter Flash Forward, där det var en person som läste upp frågor väldigt snabbt.
Just
och
det.
Så skulle man svara. Och
på 30
den är,
frågor på 10 alltså, minuter
det,
tror jag.
Det där tycker jag ju är typ det mest obehagliga som finns.
Ja.
För där står, man är så jäkla naken.
Ja.
Det är ju så här, vad kan du egentligen?
Men också att frågorna där var ju, det var ju 30 frågor på 10 minuter, eller man hade 10 minuter max. Och det var så otrolig variation på dem. Dels var det ju, det pratades om något vin som inte fanns, som man så skulle veta om. Att så här, men det där vinet var fejk eller gjordes inte ens. Så att nej, det ska inte serveras. Och så var det liksom allt från att man skulle räkna upp Bocuse d'Or-vinnarna. Och det var så,
och det, och på något sätt tycker jag också att det är någonting positivt att du har en stor variation. För då... Tanken är att så många som möjligt ska kunna svara på det. Att det inte är ett ämne, för då kan det vara någon som är specialist på organ eller någon som är specialist på någonting annat här. Då får man ju lite mer bredd. Samtidigt som kunskap sitter ju på olika ställen i hjärnan.
Ja.
Och vissa saker är ju top of mind.
Ja, exakt.
Och andra saker är så här, var är det någonstans? Jag vet ju vilka som var finalister i Bocuse d'Or. Det är klart jag vet.
Ja, men
var det två eller tre? Och sen bara, och sen har man inte tid. Och så står man där och är... Det är så läskigt.
Så
jag är så glad att det inte är ett moment som jag fick. Jag hade inte hanterat det bra.
Men väldigt kul moment ändå, måste jag.
Det var ett liknande moment på VM som också var ganska... ett nytt format men en ganska traditionellt upplägg, där de fick, det var en stor whiteboard och så var det en massa klistermärken, så var det stickers på då massa klassiska viner. Och sen på whiteboarden så stod det druvsorter, Pinot Noir, Aligoté, Syrah. Och så fick man då ta de här, det var jättemånga viner, så skulle du ta och para dem i rätt
druvsort.
Och det är klart, när man sitter och kollar på en vinlista eller när du dricker vin, att du vet att detta toppvinet är en 100% Sangiovese blend. Men när du ser ett vin tillsammans med massa andra och du ska leta rätt på det i hjärnan, då kan du bara säga, eller var det Merlot?
Ja, just det, man börjar ifrågasätta.
Och du vet att en Beauceron alltid är Aligoté. Men när du ser att, oj, det där är en Bourgogne-producent, då går du automatiskt till Pinot.
Ja,
för att man liksom vill att det ska gå snabbt.
Ja.
Och det där tycker jag är så intressant, hur man då övar sitt minne och sitt tankesätt för att förbereda sig för sådana situationer.
Ja.
Och det tror jag är så här, det kan man ju öva upp.
Hur gör man det då?
Alltså, ingen aning. Jag gissar att det är mycket att man tränar att göra saker på tid. Att du hela tiden utsätts för
stressen och pressen. Ja.
Exakt. Och som sagt, teori. Det där är ju, det blir ju lite som flashcards. Gör du 1000 flashcards med världens viner.
Ja.
Och du ser vinet och du på 2 sekunder ska säga druvsorten och sen bara puff, så ser du den och sen går du vidare. Och så
du måste liksom sitta som ett rinnande vatten i huvudet. Alltså, man ska inte ens behöva tänka.
Det
ska bara
gå på automatik. Ja. Om någon väcker dig mitt i natten ska du bara, Merlot. Jag tror för att lyckas med sådana moment så måste det vara, det är nöt och kött.
Ja, nöt och kött. Men du, vad skulle du säga om du ska säga de viktigaste, vilka egenskaper krävs för att bli en vinnare i liksom vinsammanhang, som i sommeliertävlingssammanhang? Vad är de viktigaste egenskaperna och vad är de viktigaste grejerna att träna på, tror du?
Det är lite olika. Alltså, det absolut viktigaste är teori.
Ja.
Vi kommer tillbaka till det att har du en väldigt bra teori så kan du ta det till en final i ett världsmästerskap. Alltså, där är vi någonstans. Så har du mycket erfarenhet och pluggat under många år, då ser man ju att det går oftast bra för de kandidaterna.
Mm.
Sen så märker vi ju nu till exempel det här VM:et att Mark som vann, han är ju new.
Ja.
Medan de andra som har kämpat i flera år kom på mycket lägre placeringar. Så där kan man också börja fråga sig, hur ska det bedömas?
Ja.
Och nu de som bestämmer juryn börjar tänka så här, men det kanske de praktiska momenten ska ha mer vikt. För det handlar ju om en viktning, hur man har räknat. Hur stor vikt ska teorin ha? Ja, men den ska väga 60%. Hur mycket ska dekanteringen väga? Den ska väga 20%. Och sen räknar man ju ihop alla poäng, vad har det gått bra? Men har du då en bra teori och den är 60%, då kommer den alltid väga mer. Men i en semifinal, om du då har jättemånga olika moment, då kommer ju teorin automatiskt, det finns ju bara 100%. Så
ja, men precis,
då kommer ju den automatiskt bli lite lägre och kanske mer rättvis.
Ja.
För det man vill se av en vinnare eller en duktig, är att man är bra på många grejer. Att du är jämn, att du är stabil, att du inte har några luckor, att du är en bra blindprovare, du är en bra teoretiker, du kan prata om mat och vin i kombination, som är en så pass viktig del av det vi gör. Och du kan sälja, du kan lösa stressmoment. Vi ser mycket fler moment nu de senaste åren där en sommelier, du ska vara en problemlösare. Vi har fått in en pall med vin som börjar pass its peak.
Ja.
Vad kan vi göra för att få rotation? Vi måste sälja ut det här på 2 månader. Hur motivera? Så mycket sånt, hur man tänker lite större ur en sommelierroll.
Ja.
Vilket jag tycker är kul, för det betyder också att någonstans sommelieryrket har fått en högre status. Vi jobbar och att de som anställer, förstår vikten att ha någon med bred dryckeskunskap och inte bara att du kan appellationer utan även den ekonomiska biten som är så pass viktig. Så den börjar ju också vägas in mer och mer. Vilket
känns, det är väl rimligt,
kul.
För det är ju som en stor del av sommelierens vardag.
Absolut, och att du ska kunna priser, alltså vat prices, en ungefärlig, liksom, du kan få en lista, ungefär vad ligger de här i pris. För det är någonting man ska ha koll på så att man inte blir lurad och köper just med andrahandsmarknaden när den ser ut som den gör och så vidare.
Ja, men precis, precis.
Så det tycker jag är lite intressant, men det gör ju också att uppstickare som har en väldigt bra läshuvud och tränar mycket kan gå mycket längre. I dagsläget ser vi ju än de här gamla rävarna som håller på år efter
exakt.
År.
Så erfarenhet är inte ett måste, utan det handlar egentligen om att vara ung och bara träna svinhårt kan också leda till...
Absolut, vilket vi ser.
Men du, du pratade ju lite grann om lite så här roliga grejer om misstag som kan ske på en scen. Bland annat så nämndes just att Fredrik, jag tror det var nu i VM, att han hade
skurit sig
och började blöda ner i någon av domarnas vattenglas och sånt där.
Men, det blir rosé.
Rosévatten. Men har du gjort några liknande grejer?
Alltså, man har ju sett massor.
Och hur laddar man om då? Liksom? För man måste ju tänka att man blir lite så här skärrad. Och hur fortsätter man?
Ja.
Jag börjar med, har du sett några sådana eller har du själv gjort
alltså,
några sådana?
En som var väldigt rolig var ju när Maja tävlade, jag minns inte om det var 2015, året efter jag var 2015.
Samuelsson.
Ja, när hon var i final och då skulle det vara dekantering av en magnumflaska. Och hon var så fokuserad på var så här, om flaskan ligger ner, då måste jag dekantera liggande. Men det fanns ju ingen vagga för magnumflaskan. Och det enda hon tänkte, ligger den ner så måste jag ligga ner, jag löser det. Och då på något sätt försökte hon liksom placera ut den någorlunda stabilt och öppna och det bara rinner vin. Alltså det var ju liksom, vi kallade det för Stockholms blodbad på scen. Det var liksom väldigt mycket, det var messy. Men där ser man hur man du vet, är låst på en sak, för du har lärt dig, om det ligger ner, det är där man säger, oj det ligger ner men jag kan ju inte lösa den situationen. Då måste jag gå vidare och hitta ett annat sätt. Så det är många sådana scenarier. Och sen alltså det vi såg nu till exempel i VM-finalen, alltså sån jäkla miss var ju en av teknikerna nu. Det var något med micken, hon gick liksom bakom Nina.
Det läste jag någonting om, ja. Eller,
så
precis.
Hon puttade till Nina när hon hade då alla vinglas på bricka så att allting bara åkte ner. Och detta var hennes andra moment, stackarna, så jag tyckte så synd om henne. Så det var glas överallt och där är det också här. Har juryn pratat ihop sig innan? Vad händer när detta momentet händer? För det var inte hennes fel.
Nej.
Hon ska ju inte straffas för det,
poängmässigt.
Men hon blir ju straffad för att det är ju stresspåslaget.
Ja, men såklart. Hon blir ju skärrad för det.
Så det.
Men hon kommer ändå tvåa, Nina Jensen från
absolut,
Köpenhamn.
Det gick jättebra för henne.
Ja,
men sen kan man börja diskutera så här. Vad hade hänt om det inte hade hänt?
Ja, visst. Exakt.
Hade hon presterat ännu bättre på tidigare moment så, eller senare moment, så sånt där är ju jätteknepigt, för man vill ju att det ska vara rättvist för alla kandidater, så därför det här förarbetet är ju extremt viktigt, hur man pratar ihop sig, juryn, där man verkligen bestämmer innan om det här händer, vad gör vi då?
Ska detta bedömas?
Nej, det får inte bedömas på någon. Nej. Så att det är verkligen... Och det är ju någonting som jag vet inom AIC till exempel, att det diskuteras mer och mer. För jag tror att det är ju något arbete som hela tiden måste bli bättre.
Men vad händer egentligen bakom scenen då? Alltså hur mår de tävlande? Hur mår man som tävlande mellan momenten? Och hur laddar man om? Och hur laddar man upp? Alltså det måste ju vara så jäkla nervöst.
Ofta är det ju väldigt mycket väntan.
Ja.
Alltså, som vi såg nu, att Fredrik var ju den näst sista kandidaten. Han var nummer 64.
Ja.
Så för att göra ett moment så väntade han ju 6 timmar.
Ja.
Så han satt ju liksom bara vänta. Och så gick han in, provade 2 viner och sen var det klart.
Ja.
Så det som händer mycket är ju, alltså för kandidaterna är ju, det kan vara väldigt så här blandad stämning i rummen. För vissa är ju så här, tar typ på sig en keps och hörlurar och vill bara vara helt själva.
Ja.
Vissa blir jättehungriga och bara sitter och käkar och dricker och bara försöker liksom så här.
Jag går på toaletten 30
gånger. Ja, men typ. Så det är väldigt olika hur man hanterar stresspåslag. Vissa försöker psyka andra. Alltså det finns ju den biten.
Ja.
Men det som pågår sen är ju mycket, alltså juryn. Har ju väldigt mycket förarbete. Så det handlar om att samla in alla poäng, räkna ihop och så ska det gå igenom x antal personer. Så ja. Ofta om det är ett moment så är man ju, man är ju aldrig ensam och bedömer, utan du är några stycken. Och sen så jämför man poängen. Så ah, men jag har gett 6 poäng här, varför då? Jag har gett 3. Okej, då är det någonting som inte stämmer här. Så att man hela tiden diskuterar poängsättningen. Och det är också så här, man vill ju aldrig det ska bli jävigt. Så man tänker alltid vilka länder som juryn kommer ifrån. Så det var ju nu när jag fick ju frågan där, när vi satt i på scenen, ber du så komma upp på scen och döma. Jag bara, nej. Nej, jag vill inte. För då fattar jag ju, då har ju inte Fredrik gått vidare. Så blev man ju skitsur.
Ja, just det, såklart.
Men
ja.
Så att sånt tänker de ju mycket på.
Ja, men hur funkade du när du tävlar då? Alltså, hur är du bakom scenen? Vad händer i din kropp? Eller liksom, hur funkar du? Hur hanterar du det?
Jag kan inte äta och dricka lite kanske. Men jag har liksom noll aptit. Annars är jag nog ganska mig själv. Jag är inte sån som håller på att liksom stressa upp andra, utan jag försöker vara ganska lugn. Och samlad. Samlad skulle jag nog säga. Samlad men väldigt nervös. Och jag behöver sitta och gå igenom saker in i det sista. Jag är ingen person.
Så du sitter och nöter?
Liksom. Jag sitter och nöter. Jag är inte den personen som säger, okej, nu är det 24 timmar innan, då pluggar inte jag. Nej. Jag sitter liksom in i till sista minuten kan jag sitta och bara...
För så
jag
du kan sitta mellan moment också?
Absolut. Och
bara,
men man får ju inte det. De brukar ju bara ta
alla
ens grejer. Men då kan jag sitta liksom och så här, rabbla grejer. Det är framförallt för jag tänker att om... Det är ett flashcard eller någonting som jag läser som jag har glömt. Och så kommer det. Då kommer det ändå vara fresh in mind. För att jag läste det för 10 minuter sedan. Då kommer det vara lättare för min hjärna att hitta. Ja. Men där funkar man ju så himla olika. Vissa vill liksom inte läsa eller se någonting.
Nej, precis.
Eller så är det för att jag alltid var så dåligt förberedd. Att jag bara vill möta in det sista. Jag har ju, det är där, vissa är ju jätteduktiga på deadlines. Jag, och gör saker långt i förväg. Men jag är ju en person som presterar bäst under stress.
Ja,
det är då jag levererar. Så det är de här
natten innan ett prov.
Ja, absolut. Alltid varit så.
Okay.
Funkar ju.
Men du, vad är mest nervöst då? Att tävla själv eller att stå bredvid och som nu i VM då? Att liksom ändå vara med i teamet men inte kunna påverka något?
Det är lite, alltså det är olika typer av stress. Jag känner mer, man känner ju mer panik när man var själv. Alltså mer såhär, den här ångesten att fan, går man inte vidare, man har lagt ner så mycket tid. När man var med nu kände man mer oro. Alltså man vill ju så gärna att det ska gå bra. Men det är lite olika typer av... Liksom, jag springer inte på plätten 30 gånger, men jag är mer handsvettig. Typ så. Men det är ändå någonting väldigt... Om man inte har sett en tävling så tycker jag att man ska googla och kolla lite på YouTube. För det är ändå väldigt... kul att se. Man kan googla och se till exempel när Arvid tävlade i Mendoza. Alltså det är så himla imponerande hur hur mycket information man kan få ut på kort tid om ett vin.
Ja.
Jag tycker det är så häftigt. De är så duktiga.
Ja, det är jäkligt inspirerande faktiskt. Man blir ju superimpad när man ser dem hålla på. Grymt, men vet du, är det någon som har några andra frågor om det här med att tävla och sånt, så kan ni ju alltid fråga oss något på Instagram,
absolut.
Vinpratarna, eller mejla oss på vinpratarna @gmail.
Och sen måste ni ju nu lyssna lite på Fredriks
upplevelser. Ja, kommer här alldeles strax. Jag träffade honom så här om dagen och satt ner i det här härliga lilla rummet nere i deras vinkällare på hotell.
Ja, exakt. Det är klart.
Vi drack ingenting där. Ja. Så det var
men det är ändå en bra...
Det är så mysig, man är omgiven av så här godsaker och
trevligheter. Ja, men precis. Trevligheter. Det är en väldigt bra stämning där nere.
Ja, nej men grymt. Fredrik Lindfors kommer här alldeles strax. Och Beatrice, du får det så fint. Alltså, hörs vi snart också.
Du med.
Ja, kram, kram.
God lyssning.
Ja, god lyssning. Skål.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så där ja, Fredrik Lindfors, ganska nyss hemkommen från VM, för någon vecka sedan.
En vecka, ja, exakt.
En femte plats. Hur kändes det? Liksom, var, det är lång förberedelse. Vad var känslan när du fick reda på din placering? Och så?
Nej, den känslan var ju jättebra. Ja. Femte plats är ju fantastiskt. Utan ja, 66 tävlande.
Så från 63 nationer?
Exakt. Det är otroligt. Ganska många. Och alla de är ju nationella mästare i sitt land, så man möter ju de bästa av de bästa helt enkelt. Sen för min del är det ju, det var första gången jag var på den nivån, var uppe på liksom VM-scenen, så på förhand har man ju liksom, man vet ju inte hur man placerar sig mot de andra. Ni vet ju att Sverige är duktiga på tävling som ni, vi har ju generellt sett placerat oss bra de senaste 15-20 åren i alla fall. Så vi vet att vi har en väldigt hög nivå, men individuellt sett jättesvårt att veta förrän man har gjort det.
Ja. Men hur är skillnaden? För du har ju tävlat i SM och du gjort NM och du har gjort lite gästtävlingar i Baltikum och grejer. Vad är liksom, var det någon skillnad att kliva ut i ett VM-sammanhang än de tidigare grejer du har gjort?
Ja men absolut, VM är ju, ja, det är ju VM alltså, och det är lite som, det känns som att kliva in, ja, i VM eller ett OS skulle man säga snarare. Det är den känslan att det är så många länder som representerar. Det är så pass liksom uppskalat. Det är ett stort format. Plus att det är väldigt hög nivå. Och allting är väldigt svårt som man gör också. Så att även om saker skalas upp och det blir större volym. Men liksom svårighetsgraden ökar ju dessutom också.
Ja. Plus att också, det var, ni var ju där en hel vecka. Så hur många dagar tävling var det? Det känns ju också som lite mer som ett maraton. Liksom.
Ja, men precis. Och det är ju lite så. Så egentligen blir det, som första tävlingsdagen skriver man teoriprov, gör blindprovning. Sen är det klart, dag två, då är det praktisk moment. Och det här är liksom det, de två dagarna, det är själva kvartfinalen som man ska ta sig igenom.
Just det.
Sen slimmas det där ner, så då väljer de ut, i år valde de ut topp 19 från 66 som går vidare till en semifinal. Och sen är det en hel dag med semifinalsövningar. Man börjar med teoriprov, blindprovning, praktiska moment. Och sen utefter det då, så väljer de ut tre stycken kandidater som går vidare till final.
Just det.
Den fjärde dagen blir det då, helt enkelt. Så att, ja.
Men hur har du några så här liksom, jag vet ju att du har en spellista till exempel som du lyssnar på varje innan du ska tävla. Har du fler sådana där liksom så här ritualer så att säga för att komma in i stämning?
Lite så. Det där är någonting jag började med för inte så jättelänge sedan. Jag upptäckte att det är rätt viktigt vilken liksom sinnesstämning man ska gå in i innan, när man liksom, när man värmer upp så att säga. Och jag har börjat med mer liksom, alltså jag har börjat värma upp som en idrottare kan man säga. Så att jag börjar att liksom mjuka upp kroppen och röra på den, få igång liksom blodcirkulationen, stretcha och liksom, ibland kör jag lätt jogg till och med om man har utrymme.
Ja,
just den anledningen att liksom få igång blodcirkulationen och bli lite piggare. liksom se till att massera tinningar och annat så att man har liksom bra syretillförsel i hjärnan och så man är lite rappare helt enkelt.
Ja. Och brukar också så här vad ska jag säga, justera paletter liksom kör bara någon så här lätt vinprovning på hotellrummet eller
ja,
eller
ja. Ja men precis. Och det har jag, men det har vi gjort liksom varje tävlingsmorgon i alla tävlingar jag varit i så innan man går in i tävlingen så börjar jag alltid med blindprovning på hotellrummet just för att kalibrera paletten. Det är jättesvårt att kliva in, eller svårt att säga, men man behöver liksom, man kan vara extra känslig på morgonen så där för liksom syranivåer och sådana saker och det är bra att man bara
och munnen får vänja sig
lite. Ja, men lite så. Och man får man får värma upp och så tillsatt både hjärna och huvud och paletten med liksom.
Ja. Skillnaden alltså just att det här själva publikmötet, hur påverkar det tävlingsnerven så att säga? Att gå från att först sitta och skriva teoriprov i ett stängt rum till att liksom gå ut på en scen där det sitter en massa folk och stirrar. Hur hanterar man det? Hur känns det? Vad är skillnaden?
Ja, det där är nog väldigt individuellt skulle jag säga. Det märker man i de här tävlingssammanhangen också, att det är många som är med och tävlar som är väldigt duktiga teoretiskt och väldigt duktiga provare. Men ibland mindre duktiga liksom rent praktiskt eller att liksom föra sig på en scen framför folk sådär. Jag gillar verkligen den liksom det här publika momentet som man gör när man kommer till en final när man väl gör det eller de gånger man har gjort det och sen kliver upp på en stor scen packat med folk och fokuserar på mig själv. Jag lägger i en nivå till. Jag blir ännu mer på tårna, jag blir väldigt taggad utav det. Men som sagt, där är det tvärtom. En del blir ju liksom skräckslagna.
Ja. Men det är ju ändå en så viktig del av grejen. Så att blir man skräckslagen så kanske man, alltså, kanske låter bra, men kanske man borde göra något annat. Men alltså, det måste ju själva, att tycka om det där måste ju vara en stor del.
Absolut.
Av.
Absolut. Sen finns det, alltså vi är ett väldigt intressant släkte, vi tävlar som Erik. Alltså.
Ja.
En del av oss är ju lite mer jordnära och andra är liksom superfokuserade på liksom på just det här och man har pratat med några av de här tävlingsmännen som man ser att de liksom de ser ut att må fysiskt dåligt när de väl kommer upp på scen och jag har sett en del liksom kollapsa under scenmoment och såna här saker och så frågar man dem så här, men jag ser ju alltså uppenbarligen att du mår inte bra av att göra det här, varför gör du det? Och deras svar är att de kan inte sluta. Det är som en drog.
Ja, det är det.
Så de är fast i någon sorts liksom, ekorrhjul. De bara springer och springer. De mår dåligt av det, men de mår heller inte bra av att inte göra det.
Nej.
Alltså, det är en omöjlig situation.
Ja, verkligen. Verkligen. Men vad, liksom, vad är nyckeln då till att lyckas just i den delen av det hela? Alltså man nu kommer till finalen och att lyckas och känna sig bekväm i den miljön. Är det bara att man är antingen gillar man det eller gillar man det, eller kan man öva på den saken också? Så kan man träna, vad har du med för din del då?
Ja,
har du känt att du är bättre på det idag än du var när du började tävla och i så fall vad har du gjort liksom på
vägen? Men det tror jag absolut och där handlar det mycket om erfarenhet tror jag.
Ja.
Just att man har liksom gjort det många gånger, man är förberedd på uppgiften, man vet hur man tacklar den situationen liksom.
Och hur kroppen reagerar,
ja,
hur man
precis.
Själv ska reagera.
Så det är mycket en vanlig sak. Och sen,
men kan man träna på det på något annat sätt än att vara med i tävlingar? Eller,
så, det är svårt, jättesvårt. Jag har märkt att det blir liksom inte en skarp träning om man inte gör det på det sättet på riktigt. Liksom.
Nej.
Det är som mest att du måste utsätta dig i det scenariot liksom, för att...
Men på tal om träning, hur har så att säga, förberedelserna sett ut inför... Men om vi tar det egentligen då från inför VM, alltså hur har upplägget? Ja. Hur mycket har du tränat? Vad har ni tränat på? Liksom,
ja. Nej, men vi började säga, jag fick veta för 2 år sedan att jag skulle ställa upp. Eller att jag skulle representera Sverige i VM helt enkelt. Då. Så träningen började ju egentligen direkt då med fokus på VM. Och då är det väl uppdelat i 2 specifika liksom, träningssektioner skulle man kunna säga. Del 1 som är helt individuell, det är ju teori. För teoriprovning är en väldigt stor, eller teori, liksom inläsningen och teoriprovet är en väldigt stor del liksom utav utav tävlingen sen. Och där handlar det helt enkelt om att man ska täcka in hela vinvärlden, sprit, öl, kaffe, te, sake, allting flytande egentligen, ja, som man cigarr, kan förtära, cigarrer,
vasten,
gastronomi, ja. Exakt, alla sådana saker. Så att det har ju varit en tung liksom teoriinlärning under 2 års tid, där jag kanske lagt någonstans emellan. I de intensivaste perioderna är man åtminstone mellan 1-2 timmar om dagen i teoristudier, skulle jag säga.
Ja.
Och sen är det såklart med liksom, insamlandet av material och sådana saker. Ja. Så att, rätt tung teoridel, skulle jag säga.
Mm.
Sen del 2 är ju det man tränar rent praktiskt då. Och det är ju blindprovning, praktiska moment, typ dekantering, champagneservering.
Mm.
Det är väldigt tajta tidsramar, för du får väldigt kort tid på dig också när du ska göra momenten i VM.
Mm.
Jobba med mat- och dryckkombination och liksom såna typer av saker, presentationsteknik och så. Och där har jag ju mycket hjälp av Sören Polonius,
ja.
Som är han är coach ja. Exakt. Så att det är alltså det är som vilken sport som helst egentligen. Du har en coach och en tränare som finns där, som stöttar, som säger nu tränar vi på det här nu, som arrangerar blindprovningarna, som ger feedback.
Mm.
Och ja, är med under hela den processen liksom.
Mm. Jag intervjuade Sören i ett annat sammanhang och han berättade just att träningen också handlar om att träna på sånt som man inte, som man kanske tror ska dyka upp, alltså det vill säga så här, sånt som inte bara de självklara sakerna, utan just så här hela tiden försöka ligga steget före de som arrangerar tävlingarna på något sätt, så att ja, man liksom är förberedd ja, för
exakt.
Alla eventualiteter.
Alltså, vi har haft en del möten då vi satt och brainstormat vad kan dyka upp och hur ser vi att utvecklingen är i tävlingen från de tidigare tävlingarna och vilken riktning ser vi att de vill liksom, vill gå i också. Så att absolut, vi försöker vara lite förutseende för att ge oss bättre förutsättningar i en tävling. Och många gånger har jag också tränat på saker som är lite grann utanför liksom själva tävlingen, men som gör att man blir beredd på det här oförberedda helt enkelt.
Precis, just det.
Så att inte allting känns för inövat heller, utan att liksom,
det är alltid någonting sånt. De tävlingar jag har sett så är det alltid något oväntat. Alltså det dyker upp något som inte, för att man också vill se då såklart hur de tävlande reagerar.
Exakt.
Under det blir lite extra press och liksom ett extra moment i momentet. Och
exakt, för att det är liksom inte ett inövat skådespel.
Nej.
Utan att man agerar i stunden helt enkelt.
Mm. Tränar ni även, utöver liksom teori och praktik, jobbar ni även också då, som idrott, många idrottare med någon sorts den mentala biten, liksom så här hur man ska hantera nervositeten eller just det här uppladdningen innan, och gör ni sånt?
Ja. Så vi har en psykolog också som vi kan ta hjälp och stöd av när och om vi känner att vi behöver. Och han brukar, ibland är han med och ibland så spelar han in liksom videohälsningar och sånt där inför man kliver in i tävling och sådär. Just hur man ska ha rätt mindset. Men så absolut, det verktyget finns också. Absolut.
Intressant. Om det är någon liksom som lyssnar och som är som ni och lite sugen på så här, kanske ställa upp i någon tävling någon gång, vad skulle du säga till en person? Vad får man ut av att faktiskt ge sig kast med att tävla i sommeri?
Till att börja med, om man är liksom branschverksam som sommelier, så skulle jag nästan råda alla egentligen att liksom prova på en sommelier-tävling i alla fall. Just mest av det att liksom, man utvecklas otroligt mycket när man sätter sig själv alltså utanför sin comfort zone.
Mm.
Och det kan man ju lugnt säga att en sommelier-tävling är. Man pressas hårt. Men jag tror att det viktiga är att man också har någon sorts liksom realistisk förväntning på sig själv när man kliver in i en sån tävling. Första gången tycker jag att man alltid ska göra bara för att känna på.
Ja.
Och bara liksom kliver in, man tittar på teoriprovet, man provar vinerna, man gör de praktiska uppgifterna som ges, och man får liksom inte lägga för mycket på sig själv där.
Nej.
Utan det är mer så här, i ett lärosyfte. Och sen utefter det försöker man få ta med sig liksom lärdom av vad man kan förbättra och förändra.
Ja.
Och se om det är någonting för en själv, för det kanske inte är.
Nej, men det känns som att åtminstone, även om det inte är något för en själv, så har man ju, kan jag tänka mig, åtminstone lärt sig någonting om sig själv.
Exakt, absolut, absolut. Och det är en erfarenhet.
Ja.
Och sen lite sådär, ja, vad får man ut av det? Alltså, ja, man blir bättre yrkesutövare, och det är så jag har sett det hela tiden, att jag känner att jag blir en bättre och bättre sommelier ju hårdare jag pressar mig själv åt den här riktningen liksom. Och det är svårt att ha någon sorts liksom självdisciplin att sätta sig själv hela tiden och plugga och utvecklas om man inte har ett slutmål.
Ja.
Och med tävling blir det väldigt tydligt, för då är det så här, okej, där är deadlinen.
Ja.
Det är den som gäller.
Mm.
Så att det är bara att jaga det. Och sen om man har fördelen liksom att tävla och komma vidare och så där, det är ju ett fantastiskt sätt att nätverka.
Ja,
så dels visst, om man tävlar, säger de svenska mästerskapen, så får man ju träffa andra liksom yrkesverksamma svenska sommelierer. Men sen tar man steget vidare och placerar sig i första eller andra plats, så får man gå till nordiska mästerskapen. Så där träffar du ju sommelierer från Norge, Finland, Danmark, Island också.
Just det.
Och sen stegen vidare och kommit på internationella scenen, menar, då träffar du folk från hela världen.
Ja.
Så att du bygger upp ett jättestort liksom, nätverk med sommelierer i hela världen.
Ja, det är ju skitkul.
Och det är exakt, det är ju verkligen guld värt.
Ja. Vad händer för dig härnäst då? Det är EM och sen så EM är härnäst och sen är VM igen om tre år, va? Eller?
Exakt.
Ja,
okay. Det går ju långt mellan varven på världsmästerskapen.
Men EM är, när är det då? 2020?
Exakt, i november.
November 2020, så ett och ett halvt år.
Exakt, sen är det ett och ett halvt år till VM. Ja. Så det är ganska jämna intervaller.
Ja. Men din träning så att säga, kommer bara fortgå under hela tiden? Alltså, eller hur ser det upp?
Ja, nu kommer vi ta lite paus.
Ja.
direkt efter VM och sådär. Så att nu, jag tror vi alla behöver ladda batterierna lite grann.
Ja,
nu strömmen är slut helt enkelt.
Ja, jag förstår det.
Men så blir någon månad uppehåll. Men sen ja, börjar man sätta igång så smått igen.
Mm.
Och sen så växlar man upp liksom, helt enkelt. Så när det är ungefär ett år, 9 månader, då går man ju in i hög varv liksom.
Intensivt.
Ja, jajamän. Och sen får vi se, det är ju inte helt klart än om jag kommer köra nästa VM, det får vi se efter EM.
Ja, men EM hösten 2020,
ja, den är spikad. Sen, ja. Ja, vi har alltid uttagning för VM-platsen så att säga, i och med att alla tidigare svenska mästare gör upp om den platsen helt enkelt.
Ja, just det. Stort tack Fredrik.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.